Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Vi har en intensiv vecka att gå igenom, för det skrällde i England, blåste runt Lindahl och brottades i Eskilstuna, eller? Ja, det där ska vi ta och diskutera, och dessutom så ska vi kolla läget i Kristianstad.
Det hade kunnat gå åt helvete, men instinkten och känslan sa att det var rätt, och då ska man bara testa det. Jag har väl alltid varit ganska flexibel i mina val när det gäller att kasta till folk från olika positioner, och ibland har man fått kritik för det. Det får jag säkert inte idag.
Mer från norra Skåne blir det. Dessutom så sitter en bekant röst och väntar på att vi ska ringa upp. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, vi är alltså inne i slutet av september. Det känns konstigt när jag tittar på datumet. Datum och dagar är oerhört förvirrande just nu. Att det redan är den 20 september, det känns lite märkligt. Eller Saga, vad säger du?
Jo, men jag håller med dig. Jag har ju knappt koll på vilka dagar det är på veckan. Alltså så här, jag måste alltid dubbelkolla de där bitarna. Så att vi är inne i september och det börjar rulla in i rejäl Champions League vibes på alla håll och kanter. Det känns lite chockartat.
Ja, det gör faktiskt det. Man börjar ju känna det på temperaturerna när man sitter på fotbollsläktare. Det gör man, men jag vet inte om jag är helt redo för det här än. Det innebär ju faktiskt att damallsvenskan går mot sitt slut. Men det innebär ju också att en massa andra ligor är igång. Och ni som lyssnar på oss känner kanske igen rösterna vid det här laget. Jag heter Anna Rydén och med mig alltså Viaplays expert Saga Fredriksson. Och, ja, Saga, hur är läget efter den här helgen? För det här har varit en fullmatad fotbollshelg.
Jag älskar också att vi alltid säger det som surprise, att det är en fullmatad fotbollshelg. Det är liksom det vi lever för. Ja, det har varit helt otroligt mycket matcher, och både du och jag har ju avverkat damallsvenskan och Women's Super League framförallt. Så att det har ju varit en fröjd att hänga med på.
Ja, så kanske inte helt oväntat så kommer vi grotta ner oss i båda de här ligorna under avsnittets gång. Vi ska givetvis även snacka Champions League-kvalet som ju körs igång den här veckan. Och där kan vi väl flagga lite extra för er som vill se Rosengård och Häcken på deras äventyr, så sänds de på Sportbladet. Man behöver ett plusmedlemskap för att kunna se de här matcherna. Men alltså både bortamatcherna som man inleder med nu på onsdag och hemmamatcherna, returerna nästa vecka, kommer att gå att se på Sportbladet. Men med det sagt så ska vi gå in på snabbfrågorna. Och Saga, vad är då det snyggaste du har sett i veckan?
Alltså jag får nog sträcka mig så galet långt till Vittsjö och säga att Rantalas mål är något av det snyggaste jag sett det här året. Bara för hur hennes mål kommer till. Alltså bollen spelas nästan till bakom henne. Hon hämtar upp den ett tillslag ganska långt ut och drar den i bortre hörn bakom Kajsa Andersson. Alltså det är så snyggt. Sen hade en kandidat till, men jag får ändå hålla mig till den. För jag tycker, alltså det var hela uppbyggnaden av det målet det var så jäkla bra.
Jag blir ändå nyfiken på vad din andra kandidat är.
Ja, men då är det ju avgörande Marika Bergman Lundin. Alltså den spelaren kan typ bara göra snygga mål. Det känns inte som hon någonsin har gjort ett sånt där fjuttmål, utan det här året har det varit kanonträffar. Och lika så i matchen mot Eskilstuna, det är lite flipperspel, och hon får med nöd och näppa med sig bollen och lyckas ändå dra den så att den seglar in i mål. Och jag tycker det hela förspelet där också var riktigt läckert att se, men också att hon alltid lyckas göra snygga mål, det är ju imponerande.
Ja, det är också en förmåga att ha. Det hade man gärna haft, att allting man gjorde bara var sådär snyggt som Marika Bergman Lundins mål. Den turen har man kanske inte i livet. Nej. Vi går vidare till fulaste då.
Där fastnar jag. Alltså jag är verkligen så här. Vad kan det vara? Har det varit någonting som har varit så här riktigt... ärligt talat, jag är ingen jättebra kandidat för detta.
Nej.
Har du något på lut där, eller?
Nej, jag tror inte heller det. Det känns som att det har varit en ganska välspelad omgång. Men ja, det kanske är någonting som vi ska komma in på, så vi kan väl hoppa dit då. För det har ju varit så att en del har reagerat på att de tycker att det har varit lite fult spel i veckan. Och ja, stundtal så var det ganska mycket gnäll i matchen mellan Eskilstuna och Häcken. Det var mycket känslor nere på planen. Det märktes att det var en match som betydde mycket för båda. Och ja, vi kan väl ta och lyssna på hur det lät framförallt i Eskilstuna-lägret efter. Det var då domarna man var absolut mest besviken på.
Vad som är dåligt,
ja,
det är att det är brottning där ute. De kan inte döma.
Så du är irriterad på domarna?
Ja, men också på resultatet såklart. Det är känslor.
Jag vet inte om man kan få kort i en intervju efter. Men alltså, jag har grejer som jag tänker, som jag skulle vilja säga. Och jag tycker att det är jättekonstigt att det är samma huvuddomare som vi har förra matchen som kommer hit igen. Jag är inte fullt medveten om de här reglerna, men jag förstår inte hur det kan hända. Vi tyckte att det var dålig kontroll då. Nu är det lätt att tolka mig som att det är en 5-2-torsk förra matchen, 2-1-torsk. Det är inte hennes fel, det är absolut inte det jag säger, men det är liksom ingen... Det är ingen mysig atmosfär. Alltså om vi ska ha en hög nivå så måste domaren klara av att det är mycket liksom snack. De gnäller, vi gnäller, vi smäller, de drar. Alltså, men det är noll kontroll från domarteam, tycker jag. Jättebesviken på det.
Ja, där hörde vi alltså Elena Sadiko, tränare i Eskilstuna först, och sist Felicia Rogic, lagkapten för Eskilstuna i den här matchen. Vad tänker du kring domarnivån, Saga?
Jag tyckte i början av den här säsongen så fanns det alldeles för mycket så här questionable decisions som jag kände att det här börjar spåra. Men jag tycker att nivån har höjts. Jag tycker absolut inte att, jag har inte upplevt riktigt det som spelarna och Elena pratar om från den här matchen mot Häcken. Jag tycker inte att det var en så grov match. Däremot, precis som de är inne på, matchen mellan Linköping och Eskilstuna. Vi gjorde ju den ihop, Anna, och där kände jag väl mer att om inte de tar tag i detta nu så kommer de skada sig riktigt grovt. För det smällde på rätt bra i första halvlek framförallt. Och då, det är klart att det för allt det handlar om spelarnas säkerhet, och då kände jag väl att det här kanske går lite på fel. Och det tyckte jag också blev bättre i andra halvlek. Så att jag kan inte säga att den här omgången på något sätt har fått mig att reagera på varken domslut eller att det har varit liksom riktigt grova frisparkar som inte har dömts. Det håller jag inte riktigt med om.
Det som jag kanske framförallt reagerade på i Eskilstuna-Häcken-matchen, det var ju, men det var också lite för att jag vet inte vad Lindvikius fick sitt gula kort för. Efter att hon hade fått en smäll inne på planen så pratade hon med domaren. Hon får ju den för snack. Jag vet inte vad hon sa. Känslan när jag såg tv-bilderna, för jag jobbade ju med den här matchen då, var att det såg ut som att hon lite protesterade mot att hon skulle behöva kliva av typ, med tanke på att det hade varit medteam inne, så ska man ju göra det. Och hon fick gult kort precis innan hon klev av. Och tyvärr så tvingades hon ju också lämna matchen sen. Vickius, som har en historia med huvudskador och så vidare, fick därför inte prata med henne efter, så vet inte vad som sades. Men i den andra halvleken sen, så det smällde ju en del. Både Elin Rubensson och Filippa Kurmark bland annat i Häcken blev liggande. Det var bara någonting som skilde de två situationerna åt. Kurmark gick nämligen av planen. Det behövde inte Elin Rubensson göra, trots att läkarteamet hade varit inne. Och det där förstår jag ju att Eskilstuna reagerar lite på. Framförallt om det var något liknande som Vicky blev irriterad på eller inte. Det vet jag inte, eftersom jag inte vet vad hon sa. Men där var det lite inkonsekvent.
Den är lite märklig, för det finns lite regler kring det där som är lite halvnytt, och jag kommer inte kunna återge det från huvudet utan att ha lagboken med mig. Jag säger alltid lagbok, jag menar ju det.
Jag älskar att du ser det som din lagbok.
Ja, visst. Nej, men det finns lite beroende på hur situationen sker. Så när de har fått in hjälp på planen så är det inte alltid nödvändigt så att en spelare måste kliva av. För att om vi säger att jag skadar min motspelare, då ska ju inte de straffas och spela med färre spelare. För att det är jag som har gjort liksom förteelsen. Däremot så är det ju så att om man behöver en extra check, alltså jag tror Limbikus behövde ju ganska mycket hjälp i det scenariot och det tar ju extra tid, då måste hon kliva av. Det jag uppfattar med Elin Rubensson, även om hon var, nu säger jag, förövaren i läget, det var hon som gjorde själva faulen, men det var hon som också skadade sig. Hon fick bara en liten titt, och jag vet inte om det har med det att göra, men om man läser utifrån reglerna så känns det som att det är där domaren har tagit avstånd från varför hon behöver kliva av eller inte. Och är det någon som lyssnar som bara så här, nej men det där stämmer inte, då är jag all ears. Men det är så jag tolkade min lagbok.
Ja, vi kan ju, ni får gärna höra av er om ni reagerar på saker som vi säger här. Så har ni en bättre förklaring, hör gärna av er. Annars så ska vi faktiskt, jag hoppade ju lite i snabbfrågorna. Vi ska alldeles strax gå in på våra ämnen. Men vad förvånar dig från veckan som har gått av, Saga?
Men jag säger så här, lite snabbt bara så här, skrällan i England, och det återkommer vi till.
Ja.
Men sen får jag faktiskt lägga mer vikt på att BP går att ta poäng mot Djurgården. Det förvånar mig. Verkligen. Jag tycker, samtidigt som jag tycker BP är lite charmiga på det sättet att de gör ju lite sådana skrällar. De har ju lite sånt för sig och kan bara överraska i sina resultat. Däremot så är det väl mer ett frågetecken gentemot Djurgården, och att jag kan ibland undra var skon klämmer. För tittar man på spelarmaterialet så tycker jag inte att det är alltid så rimligt hur de presterar, och det känns som att det är en energinivå som saknas. Jag saknar lite passion och glöd, och sen så kan det vara miljontals saker som ligger till grund för det, men jag tycker det är någonting, en liten gnista som saknas i Djurgården. Jag tycker inte det här ska behöva bli en 1-1 match om man tittar utifrån trupperna.
Nej, och Djurgården ägde ju spelet i den första halvleken, men lyckas liksom inte döda matchen. Man lyckas inte göra det där andra målet. Det är ju Stina-Lisa Johansson som gör ett snyggt 1-0-mål som ger Djurgården ledningen, men så kommer kvitteringen i den andra. Och det ser lite håglöst och virrigt ut i det där Djurgården. Jag tycker att man har upplevt det de senaste matcherna, eller vad känner du?
Jo, och det är alltid så svårt när man inte är där varje träning eller inte där varje vecka. Så det man kan bara spekulera. Men det är klart, har man Kullberg som har varit borta ett par matcher, annars kapten, det är klart att det påverkar. Kaptenen ska ha en väldigt stor roll, tycker jag själv. Sen också en sån som Hayley Dowd som skänker så mycket energi till det här laget. Det är ju inte bara målgörare, men aggressiviteten hon har offensivt, eller förlåt, defensivt, vinner mycket boll, håller fast mycket boll. Det är också sådana signaler som skickar energi till ett lag. Jag tyckte nog någonstans att nu när Portia Boache kom tillbaka i truppen, att det kan vara den injektionen som har saknats lite. Nu är hon inte så pass spelklar än, men jag tror att hon kommer bli viktig i slutskedet, och framförallt i nybygget till nästa år, beroende på hur truppen ser ut, så tror jag hon är enormt viktig för rutinen och ledarskapet. Det känner jag utifrån, bara det man tittar på henne, hur hon rör sig, hur hon liksom, vilka signaler hon skickar till sina medspelare. Det är någonting som har saknats i Djurgården, tycker jag.
Ja, och det har vi ju sett henne visa prov på tidigare säsonger innan hennes då skadeproblem. Det märks ju på henne just nu att hon inte riktigt är inne i det där matchtempot. Den kommer lite fel i situationer fortfarande, vilket bjöd BP på en del lägen och sådär. Men som sagt, hon är precis tillbaka från en lång skadeperiod. Annars är det ju ofta när man pratar om Djurgården så kommer vi ju in på det som kanske har varit veckans snackis, nämligen Hedvig Lindahl igen. Efter att hon släpper in det här 1-1-målet mot BP så vet jag att jag som satt på läktaren på Grimsta reagerade på hur irriterad och arg hon var. Jag såg hur hon gick loss på den där stolpen. Jag hörde ju inte vad hon sa. Det gjorde ju SVTs kameror som fångade upp att hon skriker då om, undrar om man inte kan få hålla nollan i det här jävla laget. Så lät det inte riktigt efter när jag pratade med henne om situationen. Då var hon liksom mer inne på det här. Liksom, hon vill hålla nollan någon jävla gång. Hon längtar så mycket efter den där nollan nu. Hon längtar så mycket efter de 3 poängen. Och det är den frustrationen hon skriker ut i samband med att 1-1-målet kommer. Vad tänker du kring hela situationen och stormen och ja, allt som händer runt Hedvig Lindahl just nu?
Ja, börjar man med allt som händer runt Hedvig Lindahl så är det bara att det är, jag tycker att det är så jobbigt att se att en så meriterad spelare som har gjort så mycket för svenska landslaget och så hamnar i sånt blåsväder var och varannan vecka. Så här, jag har uppfattningen, och jag känner inte Hedvig privat, men jag har uppfattningen om att hon är otroligt stark mentalt. Men att få så mycket mot sig som hon har fått de senaste veckorna är, och den kravställningen också som finns kring henne, för, och med all rätt, kravställningen tycker jag det ska finnas, men hur det hanteras kring både supportrar som har brusat upp och visar vad de tycker, men alltså hon får så mycket mot sig just nu, och jag tycker det är rätt jobbigt att följa. Hur hon uttalar sig på matchen, så här, alltså... Man är inte jätteklok när man spelar match. Alltså man,
jag tänkte säga, har du någon gång sagt något olämpligt på en fotbollsplan?
Nej, men alltså det händer ju absolut. Alltså, man är inte Guds bästa barn där. Liksom. Och jag tror att man måste ha med sig att i stundens hetta så kan man skrika ut saker. Och precis det du formulerar om det, eller hon gjorde det. Du bara sa hur hon sa det.
Ja.
Men när hon säger jag vill bara hålla nollan för laget, men i stundens hetta så säger hon det som att det är i princip laget som är i bördan, och jag tror att det är bara frustration det handlar om. Det handlar ju inte om att det här är inte om laget i sig, utan tänk dig att komma tillbaka, ha så höga förväntningar på dig, och sen ska du, så kan du inte hålla nollan en enda match sen du har kommit tillbaks. Alltså det tar ju på både psyke och prestation och självförtroende. Jag kan förstå att frustrationen finns, och jag tycker man får komma ihåg att det är en människa bakom alla de meriterna, och att det faktiskt är så att man ibland säger saker som man helt enkelt inte menar, och det är bara så, man kanske inte förväntar sig det av henne just, förstår jag menar, att man kanske tänker liksom att hon som är så samlad borde väl kunna hantera det bättre, men det är ju också så, återigen, människan bakom allt det där som vi andra bara kan se utifrån, det får man inte glömma, och då hoppas jag ju såklart att hon får fin stöttning från både lagkamrater och föreningen, klubben, för att det är en lagsport vi alla håller på med, så det, hon ska ju inte stå ensam i den fighten.
Jag kommer tänka lite också på, för det här blir ju en stor grej om att det fångades upp av kamerorna, såklart. Det är en situation där hon är irriterad, och det, jag tycker det visar lite form av vinnarskallen att hon faktiskt brinner för det här. Och eftersom jag bevakar skidor på vintern så kommer jag att tänka på Linn Svahn och klippet som vi på Aftonbladet hade när hon gick loss på sin träningscykel efter att ha missat att gå vidare till en final, där hon visar prov på liksom hur viktigt det är för henne att vinna. Ett klipp som hyllades på många håll, att liksom, ja men vad härligt att se de där känslorna, det är där idrott handlar om känslor, och att man kanske får komma ihåg det där lite också, att det visar någonstans att man brinner för det man håller på med.
Gud ja, alltså det är ju hela grunden i det här, och hade hon inte brytt sig, och det var någonting jag flaggade för ganska tidigt när hon kom tillbaka i våra sändningar, att det viktigaste när man kommer tillbaka till damallsvenska, att man inte ser det som att jag ska runda av karriären, utan det är en väldigt competitive liga som då måste hanteras därefter, och man tror att man kan komma tillbaka och säga med lätta hammaren, så tror man nog fel, och jag tror inte Hedvig tror det, och det tycker jag det här visar prov på, att hon faktiskt brinner så otroligt mycket för att göra bra prestationer och vara den där viktiga spelaren för sitt lag. Så att, precis det du är inne på, Anna, det där är ju tävlingsinstinkt som kickar in, och det är så man måste se på det. Herregud, man måste ju inte utgå från att hon menar någonting negativt mot sitt lag. Då kanske man måste testa lite olika glasögon och titta på olika perspektiv. För det känns också orimligt att man ska få en reaktion när man släppt in ett mål i den här matchen. Jag tycker inte som sagt att Djurgården ska förlora, eller jag säger förlora för det känns lite som att de gjorde det, men att de ska förlora poäng. Det tycker jag inte, utan den ska de kunna vinna, och då förstår jag hennes frustration.
Ja, det om det, vi hamnade där ganska länge nu, och Hedvig har ju också gått ut och bett om ursäkt till sina lagkamrater efter att hon har sagt att ifall någon uppfattade det fel gentemot då laget. Men vi släpper den stormen för den här veckan och nu ska vi faktiskt ta och ringa upp en saknad röst i den här podden, måste jag ändå säga. Vi testar om vi kan få med oss en vän från förr.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen tillbaka till FAM Plus. Frida Fagerlund, hur är läget?
Jo, men det är toppen, är det. Det har ju varit en hektisk säsong efter, ja, men som började egentligen direkt efter EM där, för min del i alla fall. Så att jag ser fram emot lite landslagsuppehåll för herrarna nu, så att man kan få tid och andas lite grann i alla fall. Och så kan man fokusera desto mer på Women's Super League då istället.
Ja, visst är det härligt att den ändå har dragit igång nu, för du kastades ju rakt in i Premier League-torktumlaren efter EM där, men nu är Women's Super League igång också, och hur var det att få gå på premiär?
Nej, men det var jättekul var det. Jag skrev det också i min text där efteråt, att det är lite grann som att komma tillbaka efter sommarlovet till skolan då. Det är ju samma folk som har suttit där sedan man själv började bevaka fotbollen här borta. Och gamla fina Boreham Wood som, ja, det är inte mycket för världen, Meadow Park. Men det finns någon sorts charm över det också, att det inte är en jättearena. Så att, nej, en trevlig kväll, och det blev ju, jag tänkte säga, det blev bra för svenskarna. Det beror ju på hur man ser det. Det blev bra för tre av svenskarna den kvällen, och två då som inte var riktigt lika nöjda.
Och allra mest missnöjd kanske ändå Emma Kullberg var då. Vi pratade såklart om Arsenal Brighton. Kullberg får ett rött kort och hon var lite irriterad där, för skulle det inte varit offside innan, eller vad säger du om situationen, Frida?
Jo, jag måste säga att hela den här helgen då så har man sett väldigt många dåliga beslut från linjedummare. Och då det första kom ju här då, att Stina Blackstenius var offside, och känslan var när man såg det i realtid att hon var det. Och det visade ju också reprisbilderna att det såg i alla fall ut som att hon absolut var offside. Och det var ju det Brighton-spelarna försökte hävda också då, efter att hon hade blivit klippt vid hälarna av Emma Kullberg. Men utan VAR så kan man inte göra någonting åt det, så att Emma Kullbergs säsongspremiär tog ju slut där redan efter 7 minuter. Och det gjorde ju givetvis också att Brighton på något sätt tvingades retirera ännu mer. Och det var ju bara en tidsfråga då innan Arsenal skulle få in det där första målet. Och sen rullade det bara på för deras del.
4-0 till slut för Arsenal, och Stina Blackstenius in i målprotokollet. Debut för Lina Hurtig. Saga, vad säger du om premiären i Women's Super League?
Nej, men också precis som Frida inne på, hur otroligt efterlängtad den har varit och hur kul det är att det är igång. Men så här, jag tror ju Arsenal blir löjligt starka i år. Tycker de visar det här, men samtidigt blir det lite missvisande med tanke på utvisningen och matchbilden kanske behövde förändras lite för mycket. Samtidigt så känns det, som jag har sagt tidigare, det är ett lag som också har fått behålla viktiga spelare, och Eidevall får bygga vidare på någonting som man har startat. Och det brukar oftast bli bättre om man tar kopplingen till damallsvenskan på Linköping jämför dem förra året i år. Det finns en anledning till varför laget ser så bra ut, de har haft tid samman. Så att jag tror det är inte omhändigt att Arsenal spelar bra vinnare på det sätt de gör, men det är klart att det är lite olyckligt att det blir som det blir med tanke på offsiden.
Frida, hur bra skulle du säga att Arsenal är den här säsongen?
Jag skulle väl säga att de är väldigt bra, och de har blivit bättre också sen Stina Blackstenius kom in, för att det innebär på något sätt att man har, ja, men man har ännu en spelare där då som, alltså Stina är ju en väldigt speciell typ av anfallare. Hon är ju inte bara sina djupledslöpningar, utan hon är ju så mycket mer. Alltså hon öppnar hela tiden upp ytor åt sina lagkamrater, och när man har spelare omkring henne då som, ja, Vivian Miedema, Beth Mead och så vidare, då blir hon väldigt, väldigt nyttig. Så att jag tror definitivt att Arsenal kommer att utmana den här titeln. Och sen måste jag säga att det är väldigt kul att se Arsenal spela fotboll också. Alltså det är ju en väldigt offensivt viktad fotboll där bollen bara ska upp, upp, upp hela tiden. Och se Lea Williamson med flera med sina fantastiska linjebrytande passningar. Det finns så oerhört mycket kvalitet i det laget. Och ja, efter den här helgen också där Chelsea till och med går och förlorar, då ser det ju ännu ljusare ut för Arsenal, för att i Women's Super League så är ju varenda omgång är ju värd så himla mycket mer jämfört med exempelvis då herrarnas Premier League. Så att man måste nästan vara på topp från början till slut för att man ska ta den där ligasegern. Och Arsenals problem förra säsongen var ju att de kryssade lite för mycket, men nu har de så pass många spelare då, eftersom att de även har fått in Stina Blackstenius, att de har så pass många att man tänker att de ska lyckas, de ska kunna göra de där målen som krävs för att man ska få med sig fler segrar jämfört med förra säsongen då.
Hur högt tror du han jublade då, Jonas Eidevall, när Chelsea faktiskt förlorade den där premiärmatchen mot Liverpool, Frida?
Ja, han jublade nog ganska högt, tror jag. För att, ja, det är klart att nu blir det ju så där igen, precis som det blev inledningsvis på förra säsongen, där det faktiskt var Arsenal som återigen då startade mycket starkare, och sen så tappade man då lite, eller snarare Chelsea knappade in, och sen så lyckades de gå om och vann med en poängs marginal, vilket ju, ja, är otroligt rättligt om man heter Jonas Eidevall då. Han var ju väldigt nöjd med Arsenals spel överlag. Jag pratade med honom efter matchen, och det enda var väl att han tyckte att de slog bort lite många onödiga bollar, onödiga passningar, och det kan man väl också förklara med att det är en premiär, och det var som Stina Blackstenius sa, att ja, man är lite ringrostig, kanske lite premiärnerv också. Så att ja, som Arsenal-supporter så mår man ju inte jättedåligt just nu när man ser hur bra det går för hela klubben egentligen. Med det sagt så har ju Chelsea en otroligt bred trupp, så att man kan ju definitivt inte, ja, bara vifta bort dem nu, trots att de väldigt, väldigt oväntat föll mot Liverpool.
En match som alltså slutar 2-1 till Liverpool. Det är tre straffar som avgör den här matchen. Saga, vad var det egentligen som hände där, och hur förvånad är du över resultatet att Liverpool faktiskt besegrar Chelsea?
Otroligt förvånad, såklart. Jag har tittat på straffarna. Jag tycker de är korrekt dömda, alla tre. Så att det är inga konstigheter. Däremot var jag förvånad över hur lite Chelsea egentligen skapade, med tanke på vilka kraftpaket de har till spelare. Alltså det är otroligt tekniska, otroligt aggressiva, men det kändes som att de var lite håglösa i sitt spel och kanske inte riktigt straffade Liverpool som man kanske förväntar sig. Så det var väl det som var mest förvånande. Liverpool överraskade mig med sitt försvarsspel. De låg väldigt tajt, kompakt, och så de hotar ju inte direkt Chelsea heller, men just när de skakar till sig den här första straffen och sen andra, det är ju Katie Stengel som gjorde sin debut i Women's Super League då för sitt Liverpool och kommer in och sätter båda straffarna. Det är ju, det är klart att det är en fantastisk start för henne, men också för Liverpool att ta sig upp och möta mästarna, jag vill säga, men det är Malmö jag pratar om nu, förlåt. Vad heter det? Fjolårets mästare, och att det är liksom, det är ganska kaxigt att gå in och göra det, men framförallt ett underbetyg till Chelsea som inte går in och levererar den fotbollen som jag tycker vi kan förvänta oss av dem. Vi ska också ha med oss om att det här lagbygget är inte sammansvetsat än. Man har otroligt mycket kapacitet både på plan och utanför, men jag tycker inte de ser ut som att de har hittat varandra än, och det är väl det man inte har riktigt tid med heller i Women's Super League. precis som Frida var inne på, att varje match är så otroligt värdefull. Jag säger inte att de förlorar ligan på detta, men det är klart att de inte har råd att fortsätta leta relationer hur länge som helst. Så det var förvånande.
Och du var ju inne på det här med skrällarna i Women's Super League inledningsvis i det här programmet, Saga. Vi hade ju en till. Filip Angeldal fick starta för Manchester City mot Aston Villa, men det där blev en svängig match. Vad säger du om underhållningen?
Det var, alltså, du vet här, när man inte egentligen har någon tillhörighet till någon av lagen på det sättet, utan man bara genuint tittar på matchen för att den är otroligt rolig att titta på, och man sitter och skriker och bara liksom går med in i känslorna, då vet man att det var en rolig match. Och man får väl ändå tillskriva Rachel Daly den vinsten. Tycker det är imponerande. Hennes första mål är brutalt snyggt. Men också får vi också lägga till att Alicia Lehmann gör att de vill att första mål mot Manchester City någonsin i lagens historia mot varandra. Och det tycker jag var lite kaxigt på något sätt, att det började på det sättet och sen rullade det bara på. Men återigen, Manchester City ser inte ut som sig själva. De är lite mer att spela bakifrån och bygga nerifrån. Det är helt fint. Men de sätter varandra i sådana positioner att Aston Villa kunde egentligen bara stå och vänta på mittfältet och bara hugga varje chans de fick. Och det är väl det som kanske mest är förvånansvärt, att de spelar så otroligt naivt.
Frida, vad säger du om den här matchen? Det blir alltså 4-3 till Aston Villa, och som Saga var inne på här, det där första målet av Alicia Lehmann var det första någonsin som Villa lyckas göra på City. Vad var det som hände?
Ja, det är säkert en del som har kanske inte tippat Villa i botten, men som har tippat dem väldigt långt ner i tabellen. Så att här klev ju verkligen Daly in omskolad från vänsterback till striker. Den såg man inte komma, och gör också två målet. Det var fantastiskt intressant. Och Gareth Taylor då, Man Citys tränare, han har ju ett jätteproblem här i och med att de har tappat så himla många spelare. Alltså det är ju Lucy Bronze och det är Ellen White, och sen så är framförallt då Kira Walsh och Georgia Stanway. Så att det är många spelare här som han måste ersätta på något sätt. Och nu försökte de väl, alltså just den här Kira Walsh-rollen gick väl lite grann till Alexandri. Men med tanke på att han bytte ut Filippa Angeldal direkt efter paus, så kan man väl tänka sig att ja, de har en del att göra där. Och Man City är ju ett av de lagen som ska, ja, men kunna i alla fall utmana om Champions League-titlarna. Jag tror att de flesta tror att det kommer stå mellan Chelsea och Arsenal. Och i min värld så är Man United mer av en dark horse nu än vad Man City är. Att Man United har ett par riktigt fina spelare, och enligt mig så har de kanske det mest spännande nyförvärvet i Maya Letizier, som alltså räknas bli nästa stora spelare här i England. Mittback som dessutom gjorde två av målen i United seger där mot Reading. Så att nej, det blir ohyggligt spännande att se hur det går den här säsongen. Just det här att vi får förhoppningsvis en toppstrid som verkligen lever med många lag som blandar sig i.
Vad säger du om Filippa Angeldal då?
Ja, hon fick ju inte så där jättemycket speltid förra säsongen. Så att nu när man såg alla de här spelartappen så hade man väl förhoppningar om att hon skulle kunna, ja, men kliva in där och framförallt då nu få ännu mer speltid än tidigare. Vi får väl se hur säsongen utvecklas. Vi vet ju allihopa, särskilt vi som följer svenska landslaget, att hon har en jättehög kvalitet i sig, och hon kan slå de här passningarna från ingenstans där man tänker hur kunde hon ens se den där passningen. Nu var det ett tag sedan vi såg henne på den höga nivån, så att jag håller bara tummarna för att hon kommer få sina chanser, och att det förhoppningsvis kommer gynna henne då, alla de här spelartappen för City.
Vi får se vad som händer och sker där. Om vi ska titta på det sista med svensk intresse då, kanske i Women's Super League, så har vi ju Everton, den nya skandinaviska föreningen får man väl nästan säga, med alla nyförvärven från Danmark, från Norge, och så den nya danska tränaren i Brian Sørensen. De hade ju en turbulent säsong i fjol, inledde den här säsongen också med en förlust. Vad tror du vi kan vänta oss av dem i år, Frida?
Ja, alltså de flesta förväntar sig, inklusive jag, att de kommer göra bättre ifrån sig. Men då var det ju inte den här starten som de fick mot West Ham var ju inte speciellt lovande då, i och med att de gick och förlorade den matchen. Alltså Everton har ju en trupp som överlag är väldigt stark. Nu har de ju tränaren där, Brian Sørensen, som förhoppningsvis ska kunna få ordning på, ja, men allt det som inte fungerade då förra säsongen, och anledningen då till att man fick ut allt av alla dessa nyförvärv. Så att ja, jag tror inte att Everton kommer åka ur. Jag tror kanske att de kommer hamna någonstans i mitten, för att ja, de är i alla fall så pass bra att de definitivt inte ska vara med nere och slåss i någon bottenstrid, som de ju var då förra säsongen.
Mm, vi får väl se hur det går. Frida, vi ska tacka dig för att du hade tid att vara med här lite. Nu ska du få njuta av lite välförtjänt ledighet.
tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, och Saga, när vi har släppt iväg Frida här nu på äventyr, så en sista fråga om Women's Super League. Bara, vad är dina intryck och känslor efter den första omgången nu när Women's Super League äntligen är igång?
Alltså jag som älskar skrällar tyckte det var en fantastisk start. Intrycken är också att, precis som spelarna, jag vet att Magdalena Eriksson pratade om det, men flertal spelare i landslaget har ju sagt att det här, det kommer bli ännu tajtare i år, och det är min känsla. Om fler lag kan börja plocka poäng mot varandra, vi får alltid ha med oss att det är första omgången, det kan man inte dra för stora växlar på. Men det säger ändå någonting om att man kan inte underskatta något motstånd. Och det är alltid roligare att följa en liga som är så. Så att, väntar med spänning på nästa.
Ja, det gör vi verkligen. Då har vi bland annat ett derby för Arsenals del med mycket publik att se fram emot. North London Derby, Arsenal Tottenham till helgen, som en av godbitarna. Innan det ska Arsenal Champions League kvala ikväll, om ni har det här samma dag som vi spelar in. Och vi ska in på Champions League-kvalet om en liten stund. Först ska vi till Damallsvenskan. Och Saga, om vi börjar i Malmö där du ju var på plats i fredags. Vad var det egentligen som hände på Malmö IP? IFK Kalmar tog alltså ledningen både en och två gånger innan det till slut rann iväg rejält.
Nej, men alltså jag var i chock, Anna. Alltså jag satt och liksom jag kommenterade den matchen och när målen blev till så lite så här avvaktande, vad var det jag precis såg? För det var så kom som från ingenstans. Men jag måste säga att det Kalmar gör i första halvlek, så organiserar jag inte sett dem på hela året, på hela säsongen. Framförallt tyckte det var ett skede när de vann boll, där de istället för att slå den liksom direkt upp till sina forwards, så fanns det en avlastande passning först, vilket gjorde att de kunde ha med sig lite fler folk offensivt, och de kunde välja rätt ytor att ställa om på. För det är ju lite så, jag tycker man pratar om omställningsfotboll ganska fult ibland, precis som att det inte är genomtänkt utan det är bara tjong upp bollen. Det är inte det, utan man måste ha en tanke bakom det, det måste finnas en tydlig löpning och en yta man söker. Och det tyckte jag att Kalmar lyckas så himla bra med i första halvlek. Det som händer i andra är ju att de blir trötta. De släpper igenom och tillåter Rosengård göra det de är väldigt skickliga på. Men man får väl ändå säga att Rosengård underskattar Kalmars kapacitet lite för mycket i första halvlek. Jag tycker inte de vinner tillbaka bollar tillräckligt snabbt. I målsituationerna så är de direkt passiva i både in... Ja, det var något inlägg där som jag tycker de borde kunnat förhindra. Men också täckning i boxen var inte tillräckligt bra. Viola Nambi, alltså vilken spelare hon är. Hon kom in och presenterade sig igen, får man väl säga. Och jag tycker hon verkligen är den injektionen som Kalmar behöver för de kommande och sista matcherna här i Damallsvenskan.
IFK Kalmar som ju indragna i bottenstriden lyckades ändå skaka om lite där, men Rosengård vinner ju till slut med hela 6-2, ett hattrick av Karin Lundin i den där matchen. Vad tänker du om att Karin får den där islossningen som vi kanske inte riktigt har sett tidigare?
viktig för henne framför allt. Man får utgå från att Rosengård har värvat för att de tror på henne. Men det är klart också att de har också värvat många spelare som just nu sitter på bänken. De startar alltså inte. Och det är av lite olika skäl säkert. Men en del är det ju att man inte tycker att de kanske har nått upp till den fitnessnivå som behövs. För vissa matcher så att säga. Men att Karin Lundin nu kommer in och gör 3 mål. Tror jag stärker hennes aktier framförallt. Alltså jag tror inte det bara handlar om att göra mål. Jag tror framförallt för henne att kunna sänka axlarna. Att inte känna att hon behöver överbevisa sig. Utan hon är där av en anledning och det är därför de har plockat in henne. Men att hon får göra de här målen gör ju såklart att hennes beslutsfattning kommer vara ännu bättre, tror jag. För när man är, jag tror att, nu spekulerar jag lite för jag har aldrig spelat striker. Men jag kan tänka mig att om man är inplockad för att göra mål. Och du har det som ett litet, som en ryggsäck på axlarna hela tiden. När du fått göra de målen så behöver du inte forcera någonting. Utan du kan hela tiden ta rätt beslut för att du är lugn och harmonisk. Det är ungefär som att spela golf, tror jag. Man behöver liksom, man ska inte övertänka. Utan man ska bara låta kroppen göra jobbet. Och lite där tror jag det är samma sak för anfallare. Att de ska bara spela glädjefullt. Och det tror jag man gör när man har gjort 3 mål.
Och samtidigt som den här matchen spelades så spelades det ju en toppmatch i Kristianstad också där jag var på plats. Och vi kan väl säga som så att Kristianstads tränare Elisabeth Gunnarsdotter, hon har ju varit med ett tag. Hon hade en hel del huvudvärk inför den här matchen. Det var Hammarby som var på besök, så innan vi snackar om matchen här i studion så ska vi faktiskt göra ett litet nedslag i Kristianstad.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tror jag har aldrig lagt ner så mycket jobb på att vrida och vända på en elva faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig, det har tagit enormt mycket tid. Och det är jobbigt, och det är jobbigt att känna att en tilltrillar av och en tilltrillar av och lite sådär. Och jag tror kanske att ens största jobb som tränare är att få spelarna att känna att det är okej. Okay. Alltså att det finns strategi för allt. Så är det. Och man ska bara ha lite tur och hitta rätt. Och jag menar, nu valde vi att ha Emma som central mittback och det hade kunnat gå åt helvete. Men instinkten och känslan sa att det var rätt och då ska man bara testa det. Och jag har väl alltid varit ganska flexibel i mina val när det gäller att kasta till folk från olika positioner. Och ibland har man fått kritik för det. Det får jag säkert inte idag. Men ibland går det vägen och ibland gör det inte det. Och idag gjorde det verkligen. Hon gjorde storspelare mot kanske först och främst för Norge.
När hon står i spelargången efter matchen och pratar med media så beskriver Emma Petrovic beskedet om att hon skulle spela som central mittback som att det kom lite som en chock. Så hur håller man egentligen en spelare lugn i ett sånt läge?
Jo, alltså jag bestämde lite så här att inte snacka med henne om det innan och inte ge henne någon tid att tänka på det, utan jag bara säger i mötet att det är bara, du vet, kvart innan träningen, så säger jag bara, ja, och om Ester kan inte spela så spelar Emma centrala mittbacken. Så vi går ut och tränar nu, så tränar vi på det, så får hon ju öva på de här situationerna 30 gånger och så blir det bra, men Ester kommer ändå spela, sa jag. Men jag visste ju att hon skulle inte spela.
Ja, det blir alltså lite mind games, men med tanke på att det här blev så bra så kan vi väl räkna med att se Petrovic som central mittback framöver också?
Det vet ju inte. Jag har ingen aning själv vad kommer till hjärnan inför nästa match, men nu har vi ju haft bra alternativ i Gabi och Ester och nu Emma, så att vi behöver alternativ, för vi brukar ju inte komma ut med samma elva mot alla, utan vi pluggar väldigt mycket motståndarna och vill se hur vi kan möta dem på bästa sätt. Så vissa kör på något helt annat sätt, men så gör vi.
Och de hade verkligen gjort sin läxa inför toppmötet med Hammarby. Det är första målet när Hammarby-målvakten Kål olyckligt tappar in bollen. Ett bevis på. Det avslöjar Tebby Tiddell.
Yeah, it was a good one. It's always nice to see something you work in training come to life in the game. And if you ask Betta any questions about it, I'm sure she will take a lot of pride in that. So, but yeah, it's always nice, and Amanda executed it perfectly. So it was a good goal.
Yeah, det gjorde vi faktiskt. Men och jag sa ju också, det behöver inte bli världens bästa skott heller. Och så såg vi ju att Tamminen var sjuk eller skadat eller vad det nu var. Men, och då kanske det blev så att det kan bli retur på målet eller vad det nu är. Men vi tränade några gånger på det, ja. Och kan vara så att det snott från Hammarby i huset. Vem vet?
Vad så tänkte du då när du ser skottet gå iväg och sitter?
Nej, men det är bara så skönt att se att hon blir fri. Mm. För att du vet ju aldrig om motståndarna läser av det du håller på med. Och Hammarbys herrar har ju använt kanske den här varianten eller något liknande. Så där kom idén ifrån. Så det är alltid kul när man kan överraska folk med en fast situation. Och Amanda är ju väldigt bra skytte. Så hon hade kunnat få, lika väl kunnat få skott upp i krysset, men det är ju alltså, när en ny målvakt kommer in och har inte spelat på flera månader, så kan ju det här hända också. Det är olyckligt för henne, men det var en bra variant, jättebra.
Andra dotter gjorde alltså det där första målet. Tebby Tindell utökade till 2-0 innan blott 16-åriga Emilia Oskars dotter gjorde 3-0 med mindre än 20 minuter kvar att spela.
Ja, men det är väl lite så vi kör i KDFF. Vi har de här stjärnskotten, genom många år har vi väl haft det egentligen, och att hon får komma in idag. Hon gjorde ett jätteviktigt mål mot BP borta för några månader sedan, och 3-0-målet idag var otroligt viktigt också, så att hon är så jäkla duktig.
Ja, det säger rutinerade Mia Karlsson, som efter segern mot Hammarby gärna pratar om guldstriden.
Och det har vi väl sagt till oss själva också, att vi måste våga titta uppåt. Jag tycker klubben har varit tydliga med att nu har vi varit Champions League och kommit trea, och det är en jättetuff väg att gå in i Champions League. Att vi måste verkligen våga satsa, och klubben är tydliga med att nu är det topp två som gäller för att ge oss själva den chansen till att göra ett bra Champions League. Och vi pratar mycket om det inom i laget, att inte vara rädda, ta chansen nu när vi har den och stötta varandra i det. Så att, vi ser fram emot detta, men det är också så, det är match för match. Det är många tuffa matcher, vi har inga bottenlag kvar, om man säger så, utan det är svåra motstånd vi har kvar att möta.
I mean, now it's crunch time and the table is crazy. I mean, everybody is pushing, everybody is fighting, and the points is really close all around, but yeah, I have a lot of faith in us. I mean, our goal is to be a team that's better than third place and to prove that to everybody in the league. So fully excited for the rest of the games. Every game is important from here on out. And so really looking forward to seeing how the season's going to finish.
Ja, det ser såklart vi också fram emot. Men med tanke på hur det bubblar av glädje här nere i katakomberna, så måste jag ju fråga, hur firar man en sån här seger?
Ja, det gör vi ikväll i Åhus hemma hos läkaren. Det är lite av en tradition. Vinner vi hemma så står hennes man och grillar och bjuder på någonting så här i baren. Sen får det inte vara för starkt för mycket. Men, så vi firar lite ikväll, och jag sa faktiskt till dem direkt, ni får helgen ledig eftersom vi vann. Och det jublade de över. Sen kör vi som satan på måndag. Sen är det Djurgården nästa.
Ja, Saga, vad tänker du när du hör rösterna från Kristianstad här och Betas huvudvärk?
Att jag blir imponerad av henne gång på gång. Alltså, det här är en tränare som kan sina spelare väldigt väl. Hon pratar just om det här med att hon är känd för att våga ta lite radikala beslut med sina spelare. Att sätta Emma Petrovic i backlinjen som mittback, en av de grejerna. Men det här är liksom ingen ny företeelse. Jag vet inte om jag nämnt det på den tidigare, men det finns någonting från, jag tror, förra säsongen när det var Sif Atladottir som inte hade sin bästa prestation, och jag tror till och med att Kristianstad förlorade matchen på grund av henne. Även hon hade misslyckats i alla fall väldigt mycket i en av matcherna. Till nästa match, hon var så pass viktig att ha med i startelvan, men istället för att sätta henne i backlinjen så satte man henne på mittfältet för att vinna mycket boll och vara aggressiv och egentligen inte behöva tänka på uppspelsfasen, för jag tror hon hade slått bort lite bollar där. Och det att kunna sina spelare, för vad Beta då säger är att jag visste att Sif Atladottir behövde bara få tillbaka sitt självförtroende. Så jag vill inte utsätta henne för det momentet som hon har på något sätt liksom misslyckats i. Utan bara kunna sänka axlarna och göra det hon är riktigt bra på. Och det är vinna boll. Och det var den matchbilden som var då omgången efter. Och det är coaching för mig. Att man vågar tro på förändringar. Sen ska man inte göra för mycket förändringar. Man måste ändå ha en stomme. Men det är ett jättekvitto att hon kan göra förändringar. Och laget ändå lyckas.
Ja, och vi får väl se. Hon är ju inne här på att startelvan kommer förmodligen inte se likadan ut i nästa match. Nu är det Djurgården som väntar. Och ja, de här problemen, de fortsätter ju också. För det är ju så att skadelistan är lång för Kristianstads del. Kristianstadsbladet har listat så sent som idag hur läget är då inför Djurgårds match. Vi har Kila van den Bulk, lagkaptenen. Hon blir borta resten av säsongen, kommer att opereras den här veckan. Det är frågetecken kring Gabriel Karle, det är frågetecken kring Istemeji Keith, det är frågetecken kring Emmy Alanen, och man har även Kajsa Törnqvist på den här skadelistan. Det är alltså fem spelare som finns på skadelistan som Beta inte riktigt vet hur läget är med. Det som är säkert inför helgens match är att Van den Bulk, Karle och Törnqvist definitivt kommer missa den. De hoppas på Meji Keith och Emmy Alanen.
Superproblematiskt med tanke på ambitionerna som finns i klubben, och just det här att nu räcker det inte att vi bara kommer trea, nu måste vi komma tvåa, den attityden, vilket jag tycker är helt rätt resonerat, men det är problematiskt. Alltså här, även om Gunnar Schotte kan trolla, så kan hon ju inte trolla så mycket, och jag tror att man får ha med sig det i beräkningarna framåt, för de har ju ett så intressant schema trots allt. Så att den blir intressant att följa av många aspekter, tycker jag. Dels hur de kommer ställa upp, det är väl det första. Vi brukar alltid vilja tippa vilka startelver de här lagen brukar ha, men nu tror jag det är desto svårare för alla inblandade.
Ja, det är alltså Betas huvudvärk inför den här helgen. Och vi har ju också i Kristianstad en av sakerna som verkligen har funkat den här säsongen. Det är ju samspelet offensivt mellan Tabby Tindell och Evelyn Vien. Tillsammans har de två gjort 27 mål. Det är vad Piteå har gjort som lag. Det är vad KIF Örebro har åstadkommit som lag. Och det är faktiskt sju lag som inte ens har kommit upp i den målskörden. Du som har sett den här duon en hel del, vad är det som gör att de funkar så bra tillsammans?
Jag tycker de är otroligt osjälviska. Man brukar prata om anfallare eller strikers som att de måste vara själviska, de måste ha för sig. Och det gör de också. Men jag upplever utifrån sett att de jobbar för det gemensamma målet. Och de ser sig själva som en kugge i maskineriet snarare än att de ska göra det. Det är de som ska plocka poäng. Jag ska verkligen lägga till att det här är min åsikt och min bild av dem, inte någonting som de själva sagt eller någon annan sagt, utan jag, med hur de arbetar på planen, talar för att de förstår att det handlar om hårt arbete, både i pressen, alltså försvarsspelet, men också finns ett läge att passa min medspelare, så kommer de göra det, för då gör hon ett bättre, enklare mål än om jag ska testa skjuta själv. Och det är den osjälviska mentaliteten som jag tycker har funkat mellan dem, för de har inte haft någon prestige i att, ja, men vi pratar mycket om att Vens började den här säsongen med att bara assistera Tabby Tindall, men nu har Vens börjat gå lite mer på eget bevåg och börja skjuta mer och göra också mer mål, men inte på bekostnad av att någon annan ska göra mål, och det tycker jag vi ser mot Hammarby också, när Oskarsdottir från passning från Tindall. Tindall hade mycket väl med sin snabbhet kunnat peta den och springa och försöka skjuta. Istället spelar hon en passning och låter Oskarsdottir eller låter och låter, men ger henne möjligheten att ta ett avslut och göra då gör mål. Så att jag tycker att det är det som har funkat, framförallt den dynamiken, förståelsen på sitt arbete och vad huvudsyftet är, och det är att laget ska ta 3 poäng.
Ja, det är ju det, och de tog 3 poäng i den här matchen, vilket gör att de hakar på i toppstriden, och för en liten stund så fick de också ligga tvåa i tabellen, men sen så åkte Linköping till Vittsjö, och vi kan ju konstatera att även Vittsjö, Linköping tog med sig 3 poäng hem då från Vittsjö, men Saga, de fick ändå jobba för de där poängen på gräset.
Minst sagt. Vittsjö gör en jättebra första halvlek defensivt och omställningarna, men framförallt de stänger ju den här spelet 2 som Linköping söker för det mesta, alltså ytan mellan backlinje och mittfält, och den var nästan obefintlig. Alltså det fanns ingen yta att spela in på, utan de var skickliga på att hålla Linköping framför sig hela tiden, och jag tyckte att Linköping hade otroliga problem med det, och de spelade för långsamt, säkert också på grund av underlaget. Vi har pratat lite om gräs och konstgräs, den relationen. Och det tyckte jag syntes. Andra halvlek så faller Vittsjö lite för lågt, och så ger de den ytan som Linköping vill ha, fast lite egentligen fortfarande framför Vittsjös hela liksom unit-laget, men det är mycket närmare mål. Och då helt plötsligt börjar de kila in bollar, framförallt inläggen börjar komma i andra halvlek, och till slut så dimper den ner tillräckligt många gånger, och Michel Dion får stryta in den mot sitt gamla lag, och sen får även Olga Ahtinen göra det avgörande målet på en boll som dimper ner precis utanför straffområdet. Så att de fick jobba rejält hårt, men det var en väldigt underhållande match utifrån sett. Och jag har ju redan nämnt Rantalas mål som veckans snyggaste.
Ja, vill man se det så leta upp det. Det tycker jag kan väl vara värt om man har missat det. Och bara kort så kan vi ju konstatera att BP, som vi var inne på, tog en poäng i bottenstriden. De har faktiskt tagit poäng i 3 raka matcher nu. BP uppe på kvalplats. Det är en rysare i botten. Hur länge kommer den här rysaren hålla i sig, tror du?
Jag ska försöka hålla mig kort för en gång skulle säga så länge som möjligt. Men det har ju varit fantastiskt roligt att få följa dramatiken ett längre tag. Sen så förstår jag att lagen i fråga inte håller med mig. Men jag tyckte det var rätt så underhållande att hänga med på det.
Ja, vi vill ju att det ska leva både i botten och toppen så länge som möjligt. Även om vi förstår att kanske då just bottenlagen gärna tar sig därifrån så fort som möjligt. Men med det så ska vi lämna och snacka Champions League, och vi ska börja med Häcken som ju faktiskt ligger och smyger där bakom i toppstriden. Vann mot Eskilstuna i helgen efter den där matchen som vi var inne på i början, och vi kan lyssna på vad kapten Filippa Kurmark säger om den där segern.
Ja, men det var en tuff match från början. Eskilstuna är ju väldigt fysiskt lag, så det var ju någonting vi var beredda på. Det brukar bli mycket fight, mycket gnäll här uppe i gnällbältet, som man säger. Så att, nej, det var inte snyggt idag, men det är alltid gött att vinna.
Vad betyder för er att ni får de 3 poängen så att ni faktiskt hakar på där uppe? Det hade blivit ganska stort avstånd annars.
Ja, men det stämmer. Alla matcher nu är ju superviktiga. Och de som är framför oss vinner sina matcher också. Så att, vi måste ju bara påverka det vi själva kan göra, och det är ju vinna våra matcher. Så absolut viktig match. Och sen nu på onsdag och in i Champions League. Så ja, det är fullt ös, mycket matcher.
Det är hyfsad vecka när jag framför er. PSG först borta, sen BP hemma och sen PSG.
Ja, det är ju verkligen 2 helt olika motståndare om man säger så. Så det är också en liten mental grej också att kunna ställa om nu till Champions League och sedan ställa om till damallsvenskan. Så nej, men alla ser fram emot det jättemycket.
Ja, Saga, PSG mot Häcken. Jag såg att Häckenspelarna, om man kollar på sociala medier, är just nu ute och undersöker stan, kikar på Eiffeltornet och annat, laddar för matchen som alltså spelas imorgon. Vad tror du om den?
Alltså, jag har ju varit deppig kring detta i podden tidigare, men jag tycker inte att Häcken ska ha någon rejäl chans att slå ut PSG. Nej, jag tycker, alltså tittar man på spelarmaterialet, framförallt så en av mina favoriter, Karchaoui i franska landslaget, spelar i PSG. Även Ile Stedt spelar där, Georo som jag tyckte var briljant i EM. Så det är för tunga namn. Vi ska också med sig att PSG förlorar mot Manchester United i den någon sån här friendly turnering här precis innan säsongerna drog igång, men då var det inte fullt manskap på plats, så att, det säger inte så mycket tycker jag. Jag tror att jag vet att Kurmark har varit inne på att man måste spela på ett annat sätt och man kan såra dem genom ett försvarsspel. Det som talar för Häcken är just att om de kan vara skickliga i sin organisation och framförallt vara disciplinerade, så kommer de kunna ställa om. Och där tycker jag att man har skickliga omställningsspelare och att man har bra nycklar för det. Så det är väl det som talar för Häcken. Men jag skulle vara otroligt chockad om de löser det. Sen samtidigt, det är otroligt kul om de gör det. Så det är ju det man får ta avstamp i.
Kan det på något sätt gynna Häcken att det återigen stormar runt den här franska storklubben? För det är ju så att Aminata Diallo har gripits än en gång efter den här misshandelshärvan som det ju stormade en hel del runt med Hamraoui i fjol. Påverkar det liksom spelartruppen? Är det någonting som på något sätt kan gynna Häcken?
Ja, absolut. Det är en jättebra poäng för att det är svårt att undgå drama som sker i ett lag och i en trupp. Det är, som spelare kanske du individuellt kan gå in i dig själv och göra en bra prestation. Men om det börjar uppstå grupperingar eller att några lagkamrater sätter en sida mot den andra, då har man jätteproblem. Så jag utgår ju från att de har löst det internt, men att det stormar och att det är de här rubrikerna, då är det nog ganska känsligt läge. Sen har jag ingen större insikt i det, mer än att jag själv hade nog påverkats rätt rejält om en lagkamrat hade utsatts för det och samt haft en lagkamrat som är anklagad för att vara den som har råddat ihop det. Så att nej, det hade varit väldigt kymigt, men det är klart att det talar för Häcken också.
Vi får se hur det blir där. Det vi kan konstatera med innan vi lämnar den här matchen är ju att till skillnad från senast mot Eskilstuna så är Anna Anvegård tillbaka i truppen och vi kan väl lyssna med henne hur redo hon är för den här uppgiften.
Men det är klart att det är jättekul att vara tillbaka. Det är en jätterolig match att spela. Så att jag känner mig frisk och kry, det är jätteroligt. Det ska bli skitkul match att spela.
Du har haft lite problem med foten. Berätta, vad är det som har stört dig?
Jag fick en smäll under landslagsuppehållet när vi tränade här hemma. Så det är det som jag har sökt komma tillbaka från. Ja.
Hur viktigt var det att du fick stanna hemma och rehabba redan då, nu när laget var i Eskilstuna och spelade i helgen?
Nej, men det var jätteviktigt. Jag behövde vila den lite. Jag hade spelat många, jag spelat liksom efter den smällen, jag spelat 90 minuter. Så den var lite sliten på det kan man säga. Så det var tråkigt att missa matchen, men det var nog viktigt för att kunna spela kommande matcher.
Och Paris Saint-Germain, internationellt toppmotstånd, hög fart i det laget. Vad ser du som nycklarna för er del?
Nej, men det är väl att inte komma ut med för mycket respekt. Det är klart att vi ska vara ödmjuka inför uppgiften, det är ett jättebra lag. Men vi har ett bra spelare, individuella bra spelare och ett bra lag. Så det gäller liksom att vara med från början. Och som sagt, inte ha fullt så mycket respekt som kan man kanske, att det lätt blir liksom när man möter sånt bra lag. Utan försöka ändå spela vårt spel.
Ja, Anna Anvegård där alltså. Vi har ju också Rosengård då som har den på pappret väldigt mycket lättare vägen till Champions League får vi väl ändå säga. De möter norska mästarlaget Brann. Men Rosengård är ju favoriter i den här matchen. Vad tror du vi får se från Rosengård i den här första matchen på bortaplan?
Ja, men jag tror att just nu har Rosengård testat lite olika sätt att spela. Vi vet ju redan hur skickliga de är offensivt, oftast i 4-3-3. Men de också visar prov på en defensiv med 4-1-4-1. Och det har de spelat ett par gånger det här året. Min känsla är att man kommer börja att vara så där aggressiva, offensivt lagda Rosengård som vi känner igen. För att Brann är ett lag som kanske inte pressar högt nödvändigtvis, utan inte så kända för det i sin egen liga. Och då kan det passa Rosengård rätt bra. Det som Rosengård ofta har fallit på är just när lag har pressat dem högt och de inte kunnat hantera den pressen. Jag tror inte det blir det matchbildet, där man snarare att Rosengård får vara initiativtagande. Men skulle de behöva olika skäl i matchen så kan de alltid formatera om sig och vända på trion i mitten. Liksom att ha en väldigt tydlig sittande i kanske Knak eller Mia Persson, vem det nu blir. Även Agin, det är skicklig i defensiven där. Så att, det känns som att Rosengård kan gör en bättre insats än förra året, har jag sagt tidigare, men också att de har olika nycklar för olika matchbilder som jag inte kanske sett tidigare på samma sätt.
Och det vi såg från Rosengård i fjol, ja, det var ju tufft framförallt då mot Hoffenheim, och målvakten Tigan Majka, hon blev ju inkastad direkt i hetluften. Hon kom ju till Rosengård under sommaren där och rakt in i CL-kvalet. Så vi kan väl ta och lyssna vad målvakten känner att hon själv har utvecklat under det här året i Malmö. Hon kom ju faktiskt dessutom från Bergen till Malmö.
I think I've just become a lot more confident and comfortable in the team. I think they've helped teach me different things I can focus on, leadership quality wise, just become like a main character in the team. So I feel like they've helped improve my game a lot. Just even little details technically in my goalkeeping with the goalkeeper coach, and then as a whole game approach with Renee and having leaders like Sager and stuff to learn from has been massive for me.
Ja, Saga, avslutningsvis, hur viktig blir en sån som Tigan Majka i det här dubbelmötet skulle du säga?
Otroligt viktig, framförallt om hon kan ta med sig lite secret från sin gamla lag. Nej, men framförallt hennes prestation. Hon måste äga den där boxen och vara en trygghet för mittbacksparet, tycker jag. Ibland har vi ifrågasatt Rosengårds försvarsspel, och det är för att de inte alltid utsätts för så mycket sånt i ligan, och då tycker jag att Majka måste ta kliven där och vara giganten i boxen, så att absolut, det är otroligt viktigt.
Mm, och ni kan ju som sagt se de här matcherna på Sportbladet med plusabonnemang. Saga, det är dags att börja runda för den här veckan. Vi kommer väl prata mycket mer framöver, antar jag.
Absolut. Så himla trist när vi måste runda, men jag förstår ändå. Så.
Ibland tar tiden slut, och vi ska ju avsluta med att ge 5+. Det ger vi den här veckan till skrällarna som har varit, de vi redan har behandlat. Det är värt 5+, det gillar vi. Jag tackar dig, Saga. Jag tackar Julia Karlsson, vår kära producent. Vi tackar Frida Fagerlund som hade tid med oss en liten stund. Och framförallt, som vanligt, stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.